Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare. Ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag tryck på räck nu, ja. Nu räck. Jag har så mycket jag vill prata om.
Och jag har så stora öron.
Är det sant? Du har inget att säga.
Jo, jag
har
jättemycket också. Men det handlar bara om psykisk ohälsa.
Är det din?
Nej, jag orkar absolut
nej,
inte.
Nej, kan inte det här avsnittet. Nej. För jag har också stora psykiska problem som ni vet. Och
Vi ligger lite på ytan just nu. Ja. Alltså vi kan inte gå in i total mörker. För då kommer det inte bli någon mer poddavsnitt någonsin, tror jag.
Nej.
Vi kan bara toucha lite att du har ju PTSD och jag har en grova hormonella problem. Ja. Jag vill knappt säga det, för det är, jag har PMS. Ja, det är liksom, hur många poddavsnitt kan man säga att man har det? Det är pinsamt.
Självhatet är...
Vet du hur jag märkte att jag bara har? Jag ska bara säga en kort. Det är lite lustigt hur jag märkte att jag hade PMS. För man får ju så oftast orimliga tankar. Och så här, det är inte så att man går runt i livet och liksom känner att man liksom är en fotomodell. Det, i alla fall jag känner sällan så. Men man kan ändå känna så här.
Fin.
Jag känner mig fin, jag duger. Ja. Jag tänker inte så mycket på mitt utseende. Utan det, är så här, det funkar, jag får liksom inget psykbryt. Så stod jag i spegeln för 2 dagar sedan. Det var första jobbdagen också. Då vet man ändå.
Ja, när du skickade till mig först mitt linne.
Ja, jag hade också glömt mitt linne som jag skulle ha hemma hos Nero. Så att det var katastrof i min värld. Det var också kanske första indikationen på att något var fel. Men sen alltså, när jag såg mig själv i spegeln och såg mina anklar så fick jag alltså spykänslor. Alltså jag var så här, fan, hur kan jag liksom gå runt? Och har de, och då hade jag liksom bara jeans och bara träskor. Alltså nu när jag ändå liksom har kommit ifrån det här, ja. så jättefint.
Ja.
Men alltså då,
hur ser jag ut?
Alltså jag äcklade så jävla mycket av mina anklar. Och då måste man ju då stanna upp och bara, nej, det här är ju inte rimligt.
Men är inte PMS verkligen den här, ska jag behöva se det här ansiktet resten av livet? Alltså den där känslan att bara, ska jag behöva stå ut? Mm. För så, alltså det är verkligen så här. Jag skulle spela in ett så här samarbete. Jag bara, förlåt. Alltså, försvinn från jordens yta. Hur kan någon ens vilja se på det här? Alltså du vet, har ni inte sett det här ansiktet tillräckligt? Jo, det har vi. Ta bort henne bara.
Du har ju den senaste veckan kallat dig själv för
Marulk.
En sån här fisk som lever på typ jord, eller vad heter det, botten.
Ja, men det stämmer lite också, för att just nu är det liksom, det är fullt ös hemma hos oss. Och liksom, jag är så sekundär. Alltså du vet, jag hinner knappt duscha. Alltså jag tror att många kan känna igen sig.
Men det är inskolning på ny förskola för Florens.
Ja, och det gör inte att man blir snygg. Nej. Det kan jag säga.
Jag tycker du är fin. Alltså på riktigt, ditt ansikte ser fräscht ut.
Ursäkta, jag bara tvättar ansiktet.
Ja, det är orättvisning.
Okej.
Tack. Jag ska ta en bild och lägga upp på Sörre podcast och fråga, är det här en Marulk?
Ja, vad kul det är. Jo, i alla fall. Jag har ju skolat in. Och jag la upp på Instagram att jag ska skola in. Och då var det så många som skrev... som skulle vara med om samma sak. För det handlar ju inte om att jag ska skola in ett litet barn.
Nej.
Det är ju om, alltså jag ska ju skola in Florens, en 4-åring på en ny förskola. Det är ju liksom inte samma sak. Mm. Det är nästan lite den här känslan som tror jag har när man släpper iväg dem till förskoleklassen eller något sånt där. Och det är många som ska ha flyttat och ska skola in om sina barn och så, och är jättenervösa. Och jag är ju ingen barnpsykolog, va? Men jag kan ändå ha lite, vad heter det, så här tips, för att om det är någonting som jag har övat mycket på när jag var sjuk, så var det ju att gå ifrån min egen känsla. och göra liksom någonting, alltså kroppen säger en sak men så gör man det ändå, man släpper dem, man släpper dem till någon annan och så får man belöningen sen, för belöningen är så otroligt stor när man släpper sitt barn. Och nu är det ju så, alltså Florence är ju väldigt framåt och en väldigt framåt och glatt barn, så jag var egentligen inte så orolig, men ändå så när vi liksom gick in på den här jättestora förskolan, hon har ju gått på en sån liten gullig gull förskola, Montessori förskola, så som så här, jag kanske skulle drömt om att jag själv gick på. Och så kom jag in på den här stora och du vet, alltså barnen när de gungar, alltså det är som och cyklarna bara fum, 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 fum. Alltså det är sånt tempo och jag känner typ
perfekt
att jag,
för Florence.
Det är ju det, det är ju perfekt för henne. Och det är väl det första, att man ska inte lägga in sin egen värdering överhuvudtaget.
Men hur lätt är det då?
Ja men man får öva, man måste öva. Och sen så tänker jag också att någon annan sak som alltid när barn ska prova nya saker, alltså även om det är så här aktivitet eller av ny förskola, det är att som förälder ska man ha neutral inverkan eller positiv inverkan. Positiv inverkan, det är för mig att bara visa sig nyfiken och öppen. Det är inte att vara överentusiastisk. Vad kul det ska bli! Nya kompisar! Så hetsas. Och då, för det är ju att bestämma vad de ska känna för någonting. För att ja, jag tänker att så här, Florian måste ju själv få reagera på liksom alla liksom utmaningar och det som är roligt.
Annars blir hon nog säker på vad hon känner och inte känner.
Ja, de måste få upptäcka själva. Och att det också får ta tid. Att där får man utgå från sig själv. Att, tänk bara börja på ett nytt jobb. Alltså vad orolig man är i början. Jag kommer aldrig lära mig det här. Klipp till liksom oftast bara några veckor senare så är man ganska mycket liksom i inkörd på något sätt. Och att man måste liksom... Det, bara för att de ser lite orolig ut de där första dagarna så behöver man liksom inte bara gå hem och grina. Men det har grinats väldigt mycket när jag har varit där. Och det är ju också att vara förälder. Man går in på toaletten och grinar och sen kommer ut och bara hallå, hallå! Hallå! Vad kul! Gör ni här då? Pärplattor? För att då...
Toalettgråta.
Ja, toalettgråta.
Vad var det då som framkallade
dig? Nej, men det var...
är det att du är rörd? Eller?
Ja, jag är så otroligt rörd. för att se den, de här liksom, förskola, det är ju verkligen de här, alltså det är såna, man släpper dem och så ser man att de liksom får sin självständighet med dem. Man ser dem utifrån. Och så var vi liksom i hade vi varit där hennes avdelning och var där och lekte och jag satt lite på sidan. Och sen så kom skulle det komma ett så här besök från så här kulturskolan. Så då skulle de ha en sån här allmän yta liksom inne i lokalerna där alla avdelningar träffas. Och där skulle det vara som ett litet uppträdande. Och då så sa jag till Florence att men det här kan inte jag få följa med på. Jag får sitta och vänta här för jag tänkte att hon skulle gå själv. Och så var det ju så här glasdörrar så jag kunde inte se in till den här ytan. Så jag satt och tittade på henne, hon såg ju inte mig. Och så såg hon liksom gick in där och så... Alltså du vet, tittar så här, för hon har ingen självklar plats.
Nej.
Var ska jag sätta mig?
Vem var min roll?
Var är min roll? Ja. Sitter jag på golvet och har de där sitter på den där bänken.
Mycket som händer inne i huvudet. Ja.
Och så kommer i alla fall en pedagog och tar den i handen och så sätter hon sig ner. Och så kommer de där och så börjar de spela musiken. Och så ser jag liksom det som är ett barn. Att hon blir helt inne i det där. Och de börjar hoppa och studsa. Och även fast inte hon har någon kompis där så är hon bara så delaktig i gruppen på en gång. De tittar, hoppar och dansar. Ja. Och
modigt.
Det är så modigt. Och då sitter man där och så tänker man på den där bebisen som man hade. som helt plötsligt sitter där. Och jag tror framförallt när jag var sjuk så var... Alltså jag kunde inte tänka så långt fram. Jag vågade aldrig tänka så långt fram som det här.
Kommer jag finnas med
Kommer jag finnas med i den bilden? Kommer jag få se henne ta de här stegen? Så jag var bara sådär en dag i taget. Och det var verkligen en sån här stund när man bara, men gud, det här är liksom ett barn som, vi klarade det här också. Och ja, det är det största typ man kan vara med om. Och se dem ta de där stegen.
Ja, verkligen.
så då satt jag där, och sen kom de tillbaka och jag bara, ja, var det roligt? Och då hade jag alltså gråtit så Men ja, det är så, det har gått jättebra.
Det är stort.
Det är så otroligt stort. Det finns inget större.
Nej.
Och också det vi pratade om innan, att så här, ja, må inte toppen just nu, men där och då när man är liksom med barnen. Alltså det är Det är så sekundärt. Alltså det blir så sekundärt. Mm. Ens eget mående. Mm. Mm. Det där är bara liksom pure. Mm. Det viktigaste och största som finns.
Men det var fint. Jag har faktiskt varit med om lite samma. Mm. I morse. Jag skjutsade Nisse till förskolan i morse. Och efter en... Det är så svårt också att prata om sitt barn i vissa, för att man vill, du vet, poddavsnitten finns kvar för alltid och man vill ju ha kvar mycket det positiva och sådär. Men så jag vet inte liksom hur mycket jag kan berätta, men jag kan säga att det var en incident igår i alla fall. Det är liksom Nisse kanske då vad som är boven i dramat, eller man ska säga. Och det är inga stora saker, det är barn, ni kan ju tänka er själva. Det är liksom...
Ja. Som men, förälder så blir
ja,
man ju...
Och då... apropå att vara så här överentusiastisk och liksom vilken nivå man ska lägga sig på, för att om det var då en incident igår där han hade varit en bov, och så nu såklart då på morgonen så ville inte han åka till förskolan, och det är väldigt sällan han säger att han inte, alltså han älskar sin förskola, det är ofta liksom att han springer in, och så sitter vi i bilen och så han är också ovanligt tyst, han brukar ju sitta och sjunga eller liksom, och då märker vi att man också att så här, det händer saker i huvudet. Och så känner jag igen, det är också ett stort problem jag har nu, att jag känner igen mig själv så mycket, Nisse. Då, alltså, ja, men du och jag pratar mycket om att man var orolig som barn.
Ja.
Och det är ju det värsta, att man ska tänka att han är orolig och inte säger något.
Ja.
Men då sa han ju, för att han är så liten fortfarande, jag hoppas att han har kvar den. Det är liksom den känslan. Att han bara, alltså filterlas som småbarn är, att de inte har lärt sig riktigt än. Nej. Att stänga in mycket. Sen gör de väl det ändå, men det är inte det där att en 8-åring som kanske väljer att inte säga något till mamma pappa. Ja, och då så säger jag ju, använda jorden och säger liksom att jag vill inte till förskolan. Och då vet man ju inte heller så här, hur stor grej ska jag av det här då? Det är liksom, det kan de ju säga, få testa känslor mot mig och sådär. Ja, och så aha, vad är det då? Nej, det visste han inte liksom vad det var. Det är inget kul, jag vill vara hemma med dig och sånt där. Ja, och så frågar jag, men är det pirrigt, är du orolig eller känns det, eller är det bara en sån dag? Och så använder han ju sig igen att han är orolig. Och så får jag ju då, det där är också så här, men att man så här, ska berätta för honom att det blir kul ändå.
Ja.
Ska jag behöva ska man göra det, eller ska jag bara vara så här, då försökte jag förklara så här, precis som du sa det här med att vara ny på jobbet. Att så här, ja, mamma är också orolig ibland. Alltså att jag försöker på något sätt visa honom, man får vara orolig. Men man, ibland gör man saker ändå. Och sen så ska jag träffa Nia. Och det är också fint, för då vet, det här är ju sant också. Då brukar jag bli glad.
Ja.
Och då säger han så en tyst dag, bara, om Albin är där, då blir jag glad.
Ja.
Och så går han in på förskolan och är orolig. Och så är Albin där och då springer han in. Och så är det bra. Och så tänker jag att det är som min Nia då. Att man liksom det är så mänskligt, det är det som är så fint med att vara förälder och se sina barn, att man känner igen sig själv så mycket och ja, jag vet inte, att det man får vara orolig, det ordnar sig, jag behöver inte liksom gå runt och tänka på att han är lik mig, han kommer då ha jättemycket ångest i sitt liv, det kanske inte blir så heller liksom.
Nej, och jag tänker att det är väl inte det som är.
Och om det blir så kanske vi har andra verktyg.
Ja, det är verktygen. Alltså jag tänker så när vi pratar om alltså så här, de här stora känslorna, att det är väl att man ska ge dem sätt att copa med dem. För vi kan ju inte undvika de där stora känslorna. Jag tänker, jag var ju också väldigt känslig och orolig som barn. Och något jag aldrig skulle, som vuxna ofta sa till mig, var ju så här, nu är det bra. Nu är det bra.
Det var som att de skulle bestämma.
Ja, alltså, såhär, de här känslorna ska inte du känna. De är i vägen, blir ju det, som barn. För att alla känslor du känner som liten är ju riktiga.
Verkligen.
Du som vuxen kan ju inte bestämma att nu är du bara gnällig. Mm. Det här är inte relevant känsla. Mm. Men det är ju att säga. Dina känslor är jobbiga. Mm. Vilket gör ju att till slut så håller man ju tillbaka.
Mm.
Det är då man blir tyst, då stänger man in. Mm. Att, liksom, att man är duktig när man inte uttrycker känslor.
Precis.
Jag tyckte ju att jag var duktig om jag inte började gråta, till exempel. Mm. Alltså så ska det ju inte vara.
Nej.
Men det är ju lätt att det blir, och det är så som en förälder, jag tror att det är ju absolut inte det man som förälder tänker när man säger, nu är det bra.
Nej,
men det blir
så.
Det blir så.
Och det är kul, för vi har ju väldigt olika erfarenheter. Jag kan också ibland ha en upplevelse att jag som barn fick alltså att mina känslor
fick, för stort.
Fick styra allt. Ja. Alltså att det blir så här, om jag säger att jag är orolig, jaha, vad är det då? Oj, då måste vi prata. Det jag menar med den här neutraliteten är ju väldigt, sen är väldigt, det är jättesvårt. Här sitter vi och pratar, sen är det situationer. Ja, jag är inte alls... målet är väl på något sätt att vara lite känsloneutral. Att det är såhär, okej, du är orolig. Ja, det kan kännas jobbigt. Så här, ska vi göra det här nu eller vad säger du att du vill göra? Ja,
alltså, för jag tänker så här, när jag känner igen mig i Florens, för att jag har ju väldigt starka minnen från min barndom, så blir det så här, det är en del jag tänker så här, hur skulle jag vilja att någon hade gjort? Och då brukar jag alltid säga att för att de får så här utbrott, då kan de vara jättearg på mig och så kan jag säga så här, vill ha en kram? Och de vill ju alltid ha en kram. Då slänger de sig runt halsen på en och fortsätter kanske gråter.
Nisse vill aldrig ha en kram.
Nej, men Florence vill alltid ha en. Men hon fortsätter liksom. Men det där har jag förändrats. För när hon var yngre och fick utbrott, då fick man ju inte ens ta henne. Men nu är det mer så här, alltså hon kan fortsätta att skrika, men det är fortfarande, alltså det är ju att jag säger att jag tycker om det ändå, fast du är helt oresonlig. För jag tror att också när då som en förälder till mig sa så här, nu är det bra. Det var ju för deras sätt att sätta upp de här gränserna som du pratade om. Men man kan ju vara mjuk samtidigt som man är väldigt tydlig att det blir, alltså så här, du kommer inte få som du vill, eller du kommer inte bli så. Alltså det finns ju plats för både att det finns ju plats för empati.
Verkligen.
Samtidigt som man är tydlig. Och jag tror att så här, det är väl det man håller på med hela tiden. Och misslyckas, men försöker
igen. Och så. Ja, men det där mjuk och tydlig är ju de bästa orden som jag också vill ta in i mitt föräldraskap. Att vi håller på mycket nu, eftersom det är också så typiskt att man har en pojke och då är liksom lite mer våldsam i sitt sätt att... Och jag vet inte, vad är hönan, vad är ägget? Alltså, vad är det genetiskt då? Jag har ingen aning. 60 poäng genusvetenskap.
Out the window.
Men alltså, fuck off. Jag vet ingenting längre. Men helt plötsligt har jag då liksom en pojke som är väldigt så klassiskt. Ja. Och då, jag menar det här att man får vara ledsen, att det finns plats för känslan, det är mjukheten. Men man får aldrig slåss, man får aldrig bitas, man får inte puttas, man får inte kasta saker. Där är jag väldigt hård. Men så här, och när han har sina psykbryt i början, då var jag också så här, nu är det bra! Alltså, det triggar ju så mycket i mig.
Sen har jag fått, är ju det.
Har jag fått jobba, jag har ju bara då liksom... reagera som mina föräldrar, alltså fått liksom bara ledsen ihop. Alltså jag har liksom, det har varit lite kaos.
För mig har ju i början, så var ju, alltså, så fort när Florens fick utbrott, då blev jag arg på en gång.
Det triggade.
Alltså, det var så triggande. Och jag inser att det har ju bara med min egen uppväxt att göra.
Det
fanns inte utrymme för mig att göra så där. Så varför ska det finnas utrymme för dig att skrika? Och det har blivit så mycket enklare när hon nu blir lite... Alltså jag vet inte, jag har väl också övat jättemycket. Jag har mycket mer landat i det. Men oj, vad triggande det var. Alltså jag betedde mig inte bra.
Nej. Och jag tror att jag då, eftersom att jag är uppvuxen med en sån dramatisk mamma, så har ju hon alltid varit dramatisk med mig, så att hela situationen har ofta blivit. Liksom. Och igår hade jag så, jag har då min PMS-vecka. Och så Nisse ville inte lägga sig och så fick han alltså jag gav han två alternativ, han valde rena, sen var inte det bra. Och så ville. Och då så la jag så här, och så var jag så här. Då är man bara i sängen, han bara, varför andas du, mamma? Så han blir tyst då när jag håller på. Jag bara, men Nisse, jag behöver bara lugna ner mig själv. Det har inte med det att göra. Och där tänker jag också så här, så nu säger mamma, då säger jag så här, jag har så stora känslor. Så här lugnar jag ner
mig
själv.
Men det är så de säger man ska lära. Man ska ju inte säga åt dem, men du ska ju visa hur du gör.
Ja. Och det är ju bra då.
Hur löser jag den här situationen?
Ja, jag skådespel. Men det där var ju inget skådespel. Så jag behövde verkligen djupandas och ta mig. Men det är kul med barn, hörrni.
Det är underbart.
Jag vill ju tipsa om då en bok som en kompis till mig tipsade om, som heter Leka istället för bråka. Det är ändå, det man kan tycka att det är provocerande. Men det är ändå, jag börjar läsa den nu då. Och det handlar ju om att, det orkar man absolut inte. Men ni vet, när man då vill att ens barn ska borsta tänderna, följa med till Ica eller följa med från förskolan eller vad nu kan vara. Så kan i alla fall när man blir då triggad kan min hjärna stängas av. Jag kommer inte på, jag vet ju att vi ska göra en lek, en kurajomma-lek med kläderna. Men jag kommer ju inte på det i stunden, utan då är det bara så här, klä på dig! Och den här boken då ger en bara så korta tankar där man liksom kan komma på en lek istället för att skrika. Och nu har jag kört det lite och det har faktiskt varit lite mindre bråk.
Du, Hanna.
Ja.
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även
love
denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp,
ja,
skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej men så här, du köper ett par, till exempel ett par skor, och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Och så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jamen. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne. Det är
estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi... Du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ambassadörer. Vi har hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som... Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här softa. Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Förra skolstarten så hade vi ett avsnitt när vi pratade om mobbning. Kommer du ihåg det? Nej, det gjorde du inte.
Jag kommer ihåg.
Vi spelade bland annat upp ett klipp från radiopsykologen.
Ja, just det. Med den här kvinnan som hade...
Ja, var det blivit ja. Men i alla fall. Och det, alltså, det finns någonting... Alltså, undrar om det här är liksom... Augusti, september, det är nog den tid så det mest liksom, skakar i mig. Man är tillbaka från sommar, alltså du vet, och också just det här nytt. Men i alla fall, nu drar ju skolorna igång. Och alltså lärarna går rätt in i en kris. Det är som alla nedskärningar.
Ännu värre nu ju.
Ja, det är ännu värre nu. Och det finns så mycket, alltså jag tror att ni vet vart vi står i det här. Det finns så mycket att säga, men det finns en specifik sak som jag vill prata om. Och det är en sak som vi föräldrar kan göra, och det är att vi måste sluta se oss som kunder. Mm. Och vi måste sluta se som att våra barn är de viktigaste hela tiden. Mm. I söndag så delade jag på Instagram en ledare från DM av Susanne Nyström som heter "Skolan fungerar inte när föräldrar beter sig som förblodsegoister". Och grunden till den var fackförbundet Sveriges lärares rapport "Skolan, kunskap eller kundservice". Mm. Och det var alltså hemska. Och egentligen så började liksom mitt... en väldigt nära mig är ju, jobbar ju fackligt inom skolan, så att vi pratar ju väldigt mycket om det här. Och sen så satt jag också på en lunch i lördags, och då var det en tjej som berättade. Så började vi bara prata om skolan, och en av hennes närmsta vänner är lärare på en av Stockholms finare förorter. Hon har räknat ut att 30% av hennes arbetstid går ut på att svara på mejl till föräldrar. Och det är alltså 30% som borde gå till att fokusera på att planera undervisningen. Det är att, och det är inte liksom, nu pratar jag inte om er som har barn med särskilda behov, för att jag menar, ni drabbas ju verkligen av nedskärningarna. Ja. Så det är inte det.
Utan det är alltså föräldrar till barn som de tycker att, varför har de inte det här? Varför ser inte läroplanen ut så här? Ja. Eller liksom att de...
det är typ, men det är också typ så här. Stina måste få gå och ta sprutan med Maja. Maja kan inte gå i den här klassen. Ni måste förstå ni väl. Hon måste flytta till den här klassen. Alltså det är såna grejer. Alltså det är på den nivån.
Alltså curlande utan dess like.
Ja, och också att...
Fan, ska föräldrar bestämma vem ens barn ska gå och ta vaccin med?
Ja.
Det är det dummaste jag har hört.
Ja, 23% av lärarna...
Som att det är så sen resten av livet.
Ja.
Bra skola.
23% av lärarna upplever att föräldrarna förväntar sig att de ska vara tillgängliga på mejl och telefon på kvällar och helger. 23%. 8% av föräldrarna tycker det hör till lärarens ansvar att påminna om barnets aktiviteter utanför skoltid, som fotbollsträningar eller fiollektioner. Jo, alltså där. Nästan 30% anser att skolan borde vara mer serviceinriktad. Och ungefär lika många ser sig själv och sina barn som kunder. Och texten avslutas så här. För att lindra krävs starka rektorer som backar upp sina lärare. Men också en förändrad syn på vad skolan är. Det är ingen serviceinrättning som är skräddarsydd för dig och ditt barn. Det är en samhällsinstitution som är byggd av kollektivet. Mm. Och den rösar ihop om individer puttas i kön.
Mm.
Och de här mejlen som ni skickar, ni terroriserar. Och att också, ert barn är inte alltid viktigast.
Nej.
När jag skickar, alltså, som ni hör när jag och Hanna pratar, alltså nu jag kommer inte försöka sitta på några höga hästar, för att jag förstår varför det också blir så här. Men vi ser till individen, men när jag släpper henne till en grupp, då släpper jag henne till kollektivet. Mm. Och om det innebär att hon ibland får stå tillbaka för att någon annan behöver stödet mer, det signar jag upp på, för att det är den typen av individ jag vill uppfostra.
Ja, verkligen.
Hon är inte alltid viktigast.
Nej, och det i sig är väl det viktigaste lärdomen för att liksom vara en fungerande varelse i livet. Att fungera i ett kollektiv. Det är väl liksom att stå tillbaks, att vänta på sin tur, att inte alltid bli behandlad liksom med millimeterrättvisa. Så är inte livet.
Nej.
Alltså det är helt sinnessjukt att man tror att man är en bra förälder eller gör sitt barn en liksom tjänst, men genom att vara på det här sättet.
Men det är också att det har ju blivit, jag undrar vad det är som pågår.
Bra om Nisse inte får gå och ta sprutan med Albin.
Ja.
Bra för honom.
Ja.
Alltså det är liksom, det är så, men man måste tänka.
Men det är också så här, vi kommer ju fortsätta och alltså det räcker ju vara en barngrupp i 3 sekunder för att se att det finns helt skilda behov.
Mm.
Och att det finns någon som behöver uppsyn mer än Florens. Ja. På en gång kan jag säga det.
Mm.
Och vad är det som är, varför får inte våra barn bara vara vanliga när de är barn? Mm. Varför ska det vara ett elittänk på en gång?
Men det, ja, precis. Och vi förstår, precis som du sa, man förstår ju varför.
Ja, för att, för att nu när man sitter och ska börja en skola, nu man flyttar, då är alltså samtalen bland föräldrar är tyvärr så här. Jaha, vilken förskola är bäst där? Vilken skola är bäst? Jaha, där. Mm. När man börjar i lag, det är inte att man bara kan börja i det fotbollslaget som är närmast. Ja, jag hörde att det är bättre organisation borta i Täby.
Det är alltid bättre på en annan skola. Det är alltid bättre
och man ska då
på en
flytta.
Annan.
De är 6 år, de ska lära sig vara ett lag. Det ska vara roligt, det här är ingen elitidrotten. Mm. Det handlar inte om att vinna.
Nej.
Vad kan
konstigt
hända?
Att unga mår psykiskt dåligt.
Men vad alltså, konstigt att föräldrar är utbredda. Mm. Om de ska göra research. För vad är det som kan hända för barnen?
Mm.
Är det inte att vi vill liksom få självständiga individer som kan ta egna beslut, som kan gå sin egen väg? Vill de, alltså, är det att vi tror att det speglar vårt föräldraskap ifall våra barn inte blir liksom super...
Ja, jag tror att det är jättemycket det.
Ja.
Jag tror verkligen att det är ju, i grunden är det ju egoism. Alltså att det handlar om vad... Alltså det handlar inte att man ska ju fixa det, det är väl många delar i det här. Mm. Men jag tror verkligen att det är en spegling av ens föräldraskap. Mm. Och då tror man att det där är att vara en bra förälder.
Mm.
Att man har gjort den här researchen. Mm. Att man har gett sitt barn så många valmöjligheter. Eller att man liksom öppnar upp en värld för dem. Men liksom, den här bra föräldraskap är väl liksom att, som du säger, skapa självständiga individer. Och få dem att förstå att det liksom inte... För hur blir man som individ? Hur blir man som människa då? Om man får den här servicen. Om man är i den här eliten hela tiden.
Men det är också så spännande.
Och man ser också att det är det ens föräldrar bryr sig om.
För då är det ju... Vi går tillbaka då till det här att... Man klagar också på skolan. Men man förstår inte att det här är liksom att lägga sig i tar tid från att ge, alltså kunskap. Alltså, ni typ stjäl kunskap när ni tar upp lärarnas tid.
Mm.
För att de, ni tar också upp tid liksom, alltså de som, hur ska man säga, allt, det blir ju liksom jätteskevt. Och jag har ju liksom, mina svärföräldrar har varit lärare hela sina liv. Jag har jättemånga vänner som är lärare. Mm. Min kusin är nyexaminerad.
Min syrra är ju lärare också, hon upplever ju exakt samma.
Ja.
Och det är ju på Sundsvall. Jag menar, där har det också blivit en elitism på ett helt annat sätt.
Och då är det så att man också, det handlar inte längre om att uppnå kunskapskrav. De ska ha bra betyg.
Mm.
Så att man har inga problem, alltså man vill att man ska, som bara i Stockholm här nu till exempel, att så här, man vill att barnen ska gå på så här Campus Manila, eller det ska vara de här elitskolorna, Lundsberg, Lustreal, Täby, enskilda gymnasium. Och så har det ju lärmast in nu att så här, ja, det är glädjebetyg.
Mm.
Diffen mellan vad ungdomarna skriver på nationella proven och vad de sen får i betyg är jätteskeva. Precis. Handels har börjat larma liksom att det är fel personer som kom in på skolan. Vi kommer kanske behöva göra intagningsprov.
Mm.
Men man har inte något problem med att ens barn inte uppnår kunskapskraven.
Nej, de har gått på rätt skola.
Ja, det viktiga är att de här på den här skolan får de bra betyg.
Ja, ja.
Men att de inte uppnår, alltså de inte kan
någonting. Han kan inte läsa, men han har A.
ja, men alltså det är på den nivån. Ja.
Men det handlar ju också om ett nätverkande föräldrar emellan.
Mm.
Men det är så vidrigt också det här med förskola. Att det är liksom, redan på förskolan så är det ett nätverkande. Vilka barn går vart? Hur ser de barnen ut? Vad jobbar deras föräldrar?
Ja.
Kan jag spegla mig i de här andra föräldrarna?
Ja.
Att det, jag vet inte, det är så vidrigt som att det...
Men man
tänker på sin egen förskola liksom, och sin egen skol. Det här har vi pratat om förut, att så här, ens föräldrar, alltså mamma och pappa visste ingenting vad som för sig gick liksom i skolan. Då var jag så här, klarar det? Går det bra?
Mm.
För, så, knappt att de ville kolla på det här betygskuvertet som kom hem.
Huvudsaken, du är en bra person! Ja.
Och det är så här, jag och Anton är inte helt överens på det här. Jag tycker att det är sånt jävla bra förhållningssätt. Mm. För det fick mig att älska mig själv på en sån sjuka nivå. Men det fick mig att liksom förstå att mitt värde var inte prestation.
Nej.
Prestationsångest fick ju jag när jag var liksom 30.
Ja.
Det är ju typ någonting jag håller på med nu. Av olika anledningar. Och det är väl för att jag själv liksom, jag blev intresserad av karriär på ett annat sätt. Men jag har ju haft kompisar där föräldrar har liksom granskat betygkuverten. Mm. Där prestationsångesten och psykisk ohälsa på andra sätt har varit jättenärvarande i hela deras uppväxt. Sen behöver inte det alltid, nu är det bara generella grejer. Liksom. Och Anton, han tycker att vi ska vara mycket mer engagerade i Nisses betyg
men det
och skolgång
än vad liksom... Förlåt. Det som är roligt med Anton är ju, det gick ju så bra ändå.
Jag vet.
Snälla vän. Alltså han tycker om... för han, alltså nu får jag säga, men han är ju lite så här, om min mamma och pappa hade varit lite mer på det så kanske jag hade kunnat börja Handels tidigare.
Ja, jag vet.
Du har ju gått precis som du ska med dig, Anton. Ja, du har ju
tycker ju inte det. Han är ju inte vd för Klarna. Alltså det är väl det.
Nej, men han måste ju inse att allt har ju gått rätt till.
Ja.
Han har fått hitta det själv.
Ja, precis. Och det är så det ska gå till. Inte att någon annan ska bestämma för honom. Och det är också, då är jag så här, Nisse ska få bli cirkusartist om det är det han är. Och liksom, om det är det, liksom jag kunde inte
kan
bli
man bara
mindre.
Få leva ett liv, stå i en butik.
Och då är jag så här, men absolut, men han måste ju veta att det finns andra alternativ.
Det kommer han göra.
Ja, Alltså speciellt för han är uppvuxen i Stockholm och i Nacka, vad fan det är, jag tror liksom,
så snäll och motsatt,
det är snarare tror jag ifall man bor då i en förort där är liksom mycket då engagerade föräldrar som är de här mejlande föräldrarna. Ja. Och nu återigen, för att jag vill inte att någon ska sitta och känna att man har ett barn med typ så här, autism och så, att åh nej, jag mejlar skolan nu.
Nej,
mycket.
Alltså jag vet hur mycket ju, ni får slita ja, också. Ja, och det har det med ju, neddragningar ja, att göra.
Och det är en helt annan
det
diskussion.
Finns inte resurser.
Det här, det vi pratar om är ju också de kanske också för att vi är då vit med övre medelklass där vi liksom umgås ju med personer som har barn i finare skolor och så vidare. Så det är ju liksom där vi, vår utgångspunkt är. Mm. Och då tror jag liksom ifall Florens då kommer gå i Täby och Nisse i Nacka, det är klart att där måste man ju snarare bara ta bort all prestation. Mm. Alltså att man får, som förälder får jobba med så här. För de kommer ha de här valmöjligheterna ändå. De kommer ha prestationsångest. De kommer ha folk i sin klass som är jävligt duktiga, som har föräldrar som bara så här pressar och ja, vill och liksom curl. Då kanske man bara så, ja ah, vet ni Nisse, här och i det här hemmet, ja vi kollar inte på dina betyg så noga. Gör det du kan, så gott du kan. Och du ska ha godkänt typ då.
Ja men, jo, men det är också det som är så sorgligt för att Johans mamma jobbade ju som syo innan hon gick i pension. Och det, jag menar, där får man ju verkligen ta del av föräldrars åsikter. Jag menar, hon sa det att så många skoltrötta som inte fick välja liksom yrkesinriktningar för sina föräldrar.
Mm. Jag hade ju aldrig klarat gymnasiet om inte jag fick gå teater. Nej, men nu är det ändå studieförberedande, men det, är ja, så här, det var ju verkligen...
Men alltså, att är man skoltrött... Alltså, för det är det liksom att man måste... Vad är det att vara en lyckad människa? Mm. Det är ju det hela det här. Så här vad lär vi våra barn? Alltså, är man misslyckad om man inte... Vad är det vi ska bli? Vad är det de ska bli för någonting? Mm.
Det är också så här, vilka blir kvar som ska vara sjuksyrer? Eller jag blir också lite så oroad. Vilka undersköterskor har vi och vilka vägarbetare har vi? Eller alla då?
Men jag vet inte. Alltså det är bara så provocerande.
Om det bara, om det bara sprider sig med, alltså att alla, det finns liksom, alla ska vara elit.
Men nu bor ju vi liksom i Danderyd. Men jag och Johan har verkligen så här bestämt oss emellan. För att som sagt, det är lätt att dras med i såna där...
Mm. Vårat barn står inte i kön. Och då måste vi ställa Nisse i kö då.
Ja, eller typ så här, nej den där förskolan, vi bytte liksom för att det var någon incident. Ja, alltså allt är också personligt.
Alla har ju någonting att säga. Det är som jag säger vart Nisse går ibland. Alltså man säger, jaha, vad är den som... Eller liksom att vi funderar nu, alltså han ska ju skola sig in.
Det kommer alltid finnas bra och dåliga pedagoger. Maten kommer vara äcklig. Alltså det är verkligen så.
Det är liksom...
Men då har jag och Johan en pakt som är, vi kommer köra närhetsprincipen på allting. Mm. Det säger något annat. Men för att, vi har väl inte tid att säga, vad är det vi ska göra research om? Mm. Vi måste ha tilltro till att det blir bra ändå. För jag och Johan är ju liksom stark. Alltså, vi kan ju stötta upp med så himla mycket också till individen. Mm. Och så släpper vi henne till kollektivet. Jag är jätteirriterad på andra saker nu när jag är igång också. Ja, var lite smått.
Är det jag nu? För jag kan inte vara...
Va?
Nej, okej.
Absolut. Ja, det är bara två saker som jag irriterar mig på så jävla mycket som jag vill bara, ni får sluta.
Alltså... Och det är dina två anklar.
Ja. I träsko och jeans. Jag spyr.
Nej. Ja, vad är det nu då? Nu jag vill jättegärna höra.
Ja, nej, men nu är det rätt. Det här är något som du och jag pratar om lite snabbt. Jag tror det var i somras. Våran favorite influencer Sanna Guidetti.
Älskar Sanna Guidetti.
Ja, jag med. Älskar. Men hon har bara
för bara säga en sak om Sanna Guidetti. Ja. Jag träffade henne på Way Out West, du och jag ju sprang in i henne. Vi gick med Edvin och så mötte vi ju då Sanna Guidetti, Bianca och så vilka fan var mer? Vad heter hon? Rosanna Charles.
Just det.
Ja, och så Sanna Guidetti. Jag har ju följt henne ganska nyligen på Instagram. Bara slagits av hur jävla underbar hon är. Så träffade jag henne. Och så jävla snygg, självförtroende. Trevlig. Var liksom bara så, tjena, hej. Alltså hon var ju liksom... det var någonting. Det var en stjärnglans.
Starstruck.
Det var hon hade...
Jag hade bara två marulkar.
En sån marulkar som bara... Hallå, vad ska ni göra? Kan ni dra i fjol? Så bara slämmade vi vidare.
I alla fall.
Ja, det var en liten kort så fick man snarare sagt.
Bara en snygg tjej.
Och så var, i somras,
ja. Och så var det så många som skulle tacka henne. Tack Sanna för att du lägger upp på en normal kropp. Tack! Folk, och så nu också när Penny, alltså Penny nu fick barn. Tack Penny för att du visar att magen finns kvar. Ja.
Och då är det liksom Penny som, hon har fått barn för typ 3 timmar sedan.
Tack.
Och så tar hon bara en bild, alltså hon kommenterar inte ens. Nej. Hon tar en bild i spegeln och står med bebisen och så kommer det massa tack. Tack för att du visar en normal mammakropp.
Jag ska börja, vad heter det, stoppa folk på gatan. Tack för att du tagit ur, fast du inte ser så bra ut.
Ja, men. Tänk att du går här på Biblioteksgatan fast du har liksom den där väskan och de där skorna. Är det helt otroligt? Alltså du får mig också att våga finnas.
Gå runt på stranden. Men tack för att du är här. Alltså folk,
det har alltså kommit till en punkt då man inte bara får existera. Utan då ska man också tackas. Och det är så jävla
som att du skulle vara aktivist.
Det sa jag. Det var jag som sa till dig där med Penny att jag störde mig. Och då började du om Sanna Gudetti för jag störde ju så mycket på att folk hade skrivit henne tack för normal kropp. Också en skit.
Jag vet, det är så konstigt. Det är också det så här. Det vi behöver
det är
inte
så ideal. Nej, precis. Det är lätt att trampa fel i det här också nu, i podden. Men då sa jag till dig att jag blir ju jättekränkt ibland när jag får DMs från folk som skriver så här, eller typ ifall jag frågar stöd, hur får man ett lika bra självförtroende som dig, så här, hur får man en lika bra självkänsla, då blir jag så här, vänta nu här, finns det någonting i min persona som gör att jag inte borde ha bra självkänsla, var är det att tycker du att jag är ful, eller liksom vad har jag gjort, alltså jag blir jätte, för då tänker jag ju så här, självklart, eller ska inte jag ha det då? Alltså, för då vill de, men sen det är snack om övertolkning.
Det där skulle jag snällt tolka. Däremot.
Jo, man får ju snällt tolka, men det kan ju finnas alltså, utrymme att inte tolka. Jag tänker, det fanns ju, den här diskussionen kom ju upp för typ så här, 2018, minns jag, med Lena Dunham.
Mm.
För hon fick också så jävla mycket tack i Girls och så.
Tack för att du, alltså. Ja,
och hon gick ut också och sa någonting om det här. Sluta tacka mig. Mm. Alltså vad är det för att hon, det är ju som man måste säga med Girls, fy fan vilken, alltså att hon gjorde det okommenterat.
Ja.
Alltså så här att hon, för det måste man ändå säga, innan den serien så var det ju sällan man såg liksom andra kroppar än smala okommenterat. Då skulle det ju vara då så här kroppsaktivism.
Ja.
Typ. Sen kom Girls och det var så här, hon ligger med snygga killar men hon har inte då en klassisk idealkropp och det kommenteras typ inte. Och då var ju folk helt galna i att behöva tacka henne. Och så är det ju nu också. Med influencers
Alltså bara så fort, det är ju liksom en inke, alltså det är också så här, vi behöver inte säga någonting överhuvudtaget.
Nej. Man förstår ju varför folk gör det liksom. Och jag kan ju känna en tacksamhet när jag ser Penny.
Ja.
Alltså när hon då lägger upp, men jag måste ju förstå då att varför jag gör det, det är ju för att det andra är så sjukt.
Ja.
Att vi aldrig får se liksom, då
för det är så, nej, man behöver inte tacka för att det är så här, vi vill ju bara existera. Kan vi få vara som vi är utan att det ska kommenteras, för att det blir också så här, när det är så pass ätstört som vi är. Mm. Alltså det är ju katastrof liksom. Det ser vi ju bara vad som pågår. Alltså det är ju så mycket som pågår just nu.
Och det är svårt att värja sig själv som jag är ju på gränsen till ätstörd i perioder, måste jag säga.
Ja. Ja, men du har ju jättemycket. Du är ju ändå pratat ganska illa om din kropp i perioder.
Efter barn, ja.
I perioder fram och tillbaka. Alltså,
anklarna.
Ja, men, och jag menar så här, det är ju
också PGA. Nej, för vet du, det var värre innan jag fick barn faktiskt. Uh-huh. Kommer jag på nu. Ja. Men det är mycket PGA, det har vi ju pratat om för. Men det här med att man ser så själv mycket.
Ja.
Jag har gjort tv och sånt där, det var fruktansvärt.
Ja. Men det är ju också det med alltså det är tuffa tider och har varit det. Men det har verkligen så eskalerat och folk bantar. Vuxna kvinnor bantar.
Mm.
Men det är liksom, den enda vägen är väl typ att vi kan inte hålla på. Alltså, det är också så här att lägga över aktivism på någonting som bara är en bild.
Precis, för den här bilden, tanken behöver ju inte vara någonting med heller. Och då växer ju någonting. Jaha, ja, då vadå, ni tackar för, mig, jo, får inte jag.
Nej, för det handlar ju också om att eftersom idealet fortfarande är det här pinsmala, vi vill bara vara smala, så blir ju allting annat någonting. Om någon skulle skriva till dig så här, Anna, härligt att du lägger upp en bild på din normala kropp. Det skulle du inte ta som en komplimang.
Alltså vi skulle smsas till dig. Jag funderade realistiskt vad skulle jag skulle stanna hemma.
Ja.
Jag skulle ju då aldrig mer lägga upp en bild på min normala kropp.
Nej.
Och det är också, för så, det är också fruktansvärt att det är så man känner.
Ja, det är så, för så skadad är
och
vi.
Och det tycker jag också är bra att säga alltså till alla er. För att jag tycker också att det är ett hemligt... Alltså att alla ska vara, alla ska banta och vara smala, men ingen ska säga att de gör det. Nej. Alltså det är också en fara i det. Jag vill ju att också lyssnarna och följare ska veta att kroppsångest
finns.
Men... Det, och där hamnar man ju också i någonting konstigt, för då så här, då jämför sig, för jag är ju också smal som, alltså jag är ju det och då ska ju, då kommer ju folk jämföra sig med mig.
Ja, exakt.
Och så här, fall Hanna har kroppsångest, då måste ju jag ännu mer kroppsångest.
Det är exakt så det är.
Så då blir det liksom bara, vad är det rätta? Det rätta är väl bara, det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt. Men alltså, sluta tacka folk för att de finns.
Och det rätta är väl så här, Det handlar ju absolut mest om huvudet. Alltså jag menar, det sitter ju så jävla mycket där uppe. Och det vet jag ju då när jag står framför spegeln och helt plötsligt tycker att jag är äckligast som mina anklar. Och sen nästa dag så tycker jag att jag liksom, att jag är Elsa Hosk på liksom catwalk.
Ja, jag har en till sak bara.
Jag har också en till sak
som jag
småler åt, men det har med killar att göra och det är skönt. Det är
Okej, börja, för jag tror att din, för min nästa, det är verkligen,
är det hat på riktigt?
Nej, det är tvärtom, utan det är lite mer kanske kategorin varför bryr du dig?
Jaha, okej. Ja. Det här är alltså du, varför bryr du dig?
Alltså varför bryr jag mig?
Okej. Okay. Det här bryr inte jag mig jättemycket om, men jag ser ofta och jag småler.
Vad är det då?
Det är alltså hur killar är så rädda för närhet, även unga killar.
Ja.
Och unga killar åker ju mycket voj.
Ja.
Låt säga att du och jag skulle åka voj ihop, det skulle aldrig ske för du hatar ju voj, men jag åker ju mycket voj.
Då skulle jag hänga på dig som en liten
då håller ju vi fast varandra. När jag ser unga, alltså 15-åriga tjejer åka liksom till Östra Real då med handväskan på styret, de står ju krama varandra. Och jag ser så många killar som till och med på en voj måste ha en liksom no homo. Alltså det är liksom I don't give a fuck. Eller liksom,
Hur står de då?
Då står de med en hand. Och de har ju så problem då. För de tar en hand liksom runt midjan på sin killkompis. Framför sin killkompis. Det är ju så gay liksom. Ofta lite på axeln då. Och andra är lite löst. Och de måste stå snett så inte snopperna mot röven. Och jag sa det här till Anton, för vi var ute i söndags och såg många vojare.
Nej, det kommer jag se det hela tiden.
Och jag bara, du måste börja kolla på killar och i voj. För det är liksom en sån bögrädsla. Så, att det, så började, såg vi kanske 2-3 stycken. Ja. Och han bara så här, ja, alltså det stämmer ju. Ja. Det är liksom...
Undrar hur Johan och Anton skulle åka
voj. Nej, men de skulle ju inte krama varandra.
Nej.
Det sa jag ju, så det skulle ni inte göra. Och de är ändå supernära.
Men det är supernära.
Du och jag, typ när vi sover på hotellsäng, då kan jag rulla över dig så här.
Med stringtrosan. Ja, men det är ju så härligt att vara, tycker jag, så nära. Det
finns inget bättre. Alltså, tänk dig då också vara singel. Vad lite närhet killar får. Jag tycker synd om dem. Att aldrig få liksom den... Man får ingen kram om man inte har en tjej eller mamma.
Ingen som flätar håret på en. Nej. Ingen som vet det. Liksom, alltså, ja, ansiktsmassage.
Ja.
Det finns alltid en famn öppen för när man är tjej nästan. Mm.
Och det ska man, den famnen ska man springa rakt in, det tycker jag. Det gör ju mycket... fint man. Ja, så det kan ni ju tänka på när ni är ute på stan och hur killar står på voj.
Ska jag säga min stora irritation i sommar? Nu kommer den sista.
Och det här är varför bryr ni sig?
Ja. Alltså, det här pratade jag med dina kompisar. Det är också kul att jag pratade med dina kompisar om det på Way Out West.
Höll de med då?
Ja, de höll med. Mm. För då var det många som berättade om att det faktiskt är så här. Men alltså de här typ 2,5 liters vattenflaskorna med så här streck, så här, come on, almost there, oh yeah, you can do it. Att man, för det första, drick vatten när ni är törstig, det är det enda ni behöver göra.
Att det är kul att se ni som att det lyssnar.
Ja, men det sitter väl där, och så för, alltså nu kanske någon som, jag kommer inte lyssna på den här podden för nu är jag ut, vet du, det här är en tunt markör av rang och ha en sån här.
Jag vet att sitta
på ett kontor på Jakobsbergsgatan i Stockholm med AC. Och ha en, alltså du jobbar inte på ett bygge i Irak, va? I strå, alltså i gassande sol. 2,5 liter. Alltså,
För det, lite, det är typ så här, det såg hon som hade druckit ihjäl sig i typ England. Småbarnsmamma som bara så hade druckit 4 liter vatten.
Men jag som har varit inne i vården väldigt mycket, alltså ätit, alltså blivit förgiftad under ett halvårs tid. Det är inte så att de sa, kom ihåg att dricka dina 2,5 liters vatten, annars dör. Det är ju så här, ja, alltså när jag var nära att dö, då fick jag dropp. När jag hade blod, då fick jag dropp. Men alltså,
man kroppen reglerar. När du är törstig, då ska du dricka.
Då går du till kranen och dricker. Det är också några som tror liksom att, vet du vad jag tror att det är? Det är en sån enkel sak. Det, jag tror att folk liksom, kopplar ihop det här med typ så här, self-care.
Ah.
Det är som att träna, men det är så mycket enklare att dricka 2,5 liter vatten, så de känner sig duktiga. Jag tror att det finns såna här online-coacher som bara så i såna, såna här scheman så bara, och kom ihåg, ta din vattenflaska och drick 2,5 liter vatten. Att det är liksom en grej i det här.
Men de här sjuka vattenflaskorna är ju framförallt, det är ju det. Folk får väl dricka, folk kanske är jättetörstiga, drick då. Men att sitta med en sån där...
Och kämpa!
Ja, men, och kämpa sig igenom. Och att det är liksom, you can do it. Just 5 deciliter. Eller vad heter det?
Ounces. Och så bara, you can do almost there. Oh, you made it. Och så ny dag imorgon när man ska sitta som en kamel.
Pucklarna ska fyllas.
Alltså jag hatar det så mycket. För att det är så, det är liksom, drick när ni är törstig bara.
Men är det inte kvinnohat då? Nu bara slänga ut det.
Nej, vet du varför?
Nej.
För att jag ska inte kanske hänga ut, men en väldigt manlig arbetsplats fick såna vattenflaskor i present, i liksom sommarpresent.
Säg vilken så bipar Jakob.
Ja, just.
Bipade jag. Ja. Det är helt sjukt att de fick. Ja, då är det killar också.
Ja.
Så att inte inne på kvinnohat.
Men så här, jag tycker mer att det är så märkligt.
Mm.
Att man sitter och kämpar vid tangentbordet.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu har jag ändå börjat gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju en rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom, första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden SURRET25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till MAS som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MAS.
Tack MAS.
Nu är det, ska vi prata lite relation. Alltså jag har så mycket. Ska vi prata om relationer? Men jag fick en, det var en lyssnare som skickade ett klipp till mig på ett väldigt viralt, ett viralt TikTok-klipp. Mm. Så du kanske har sett det. Men, eller så finns det inte din algoritm. För att,
jag bara, abusive boyfriend.
Det är som jag. Jag bara Taylor Swift era story.
Ja, men det har jag med. Vem fan, alltså det är ju, först var det Harry Styles, nu är det bara Taylor Swift.
Alltså det är det enda jag ser. Olika. Mm. Men du ska få se här. Jag skulle vilja höra dina tankar. För det här är från en podcast. Och så är det två tjejer, två singeltjejer som har den här podcasten.
It says, if you're unsure about your relationship, try asking yourself these five honest questions. One, if someone told you you're a lot like your partner, would this be a compliment to you? Two, are you truly fulfilled or just less lonely? Three, are you able to be unapologetically yourself or do you feel the need to show up differently to please your partner? Four, are you in love with who your partner is right now as a whole or are you only in love with their good side, their potential or the idea of them? And then five, would you want your future slash imagined child to date someone like your partner?
Det första är ju så här, man blir först så här, oj. Sen kom jag in på, det här är liksom, det är inte orimliga frågor att ställa sig. Men det är väldigt mycket utan personligt ansvar.
Verkligen. Jag tänkte på den där punkt, jag vet inte om det var punkt nummer tre. Kan du vara dig själv?
Ja, det ligger inte, alltså såklart, alltså det kan jag säga att mitt stora problem har varit. Mm. Det har ju inte varit Johans problem. Han har ju väl velat att jag ska vara mig själv hela tiden. Men jag har ju känt att jag inte kan vara mig själv för att jag skäms över så många delar hos, eller så här, så, som du vet, som man kan vara. Jag har inte kunnat visa hela paletten för jag tror att han kan inte älska mig då. Men det är inte hans fel.
Nej. Det är precis, det är inte, handlar inte om att du har valt fel partner.
Nej.
Det handlar ju verkligen om din självkärlek,
ja,
man ska säga.
Ja, 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 att tro att så här, jag kan inte vi, det här kan inte jag visa för det här kan ingen älska.
Mm. Och sen tycker jag också, det du sa med personligt ansvar, där tycker jag har också i den punkten, det är klart att, för jag har ju visat hela paletten kan man ju säga för Anton från en tidig dag ett liksom. Mm. Men jag har ju kanske då känt ibland att jag inte, alltså jag har känt mig alltid älskad men jag har känt att vissa saker kan inte han acceptera.
Mm.
Och nu när jag har blivit vuxen på riktigt, eftersom vi har varit samma så länge, så har jag ju förstått att där handlar det ju om ett ansvarstagande. Man kan inte blanda ihop det där. Jag kan visa allt vem jag är och jag blir älskad. Men jag kan inte tro att det kan, att det är ett lika med tecken att jag kan vara precis hur jag vill eller hur jag känner. Utan jag måste ju också ta ansvar för hur jag behandlar honom, hur jag behandlar vårt gemensamma hem, vad det gör med honom och så vidare och så vidare.
Precis.
Så jag tycker ju att man får inte, det är väl inte så de menar riktigt heller, men jag tror att man får ju själv kanske inte blanda ihop det då.
Nej, att för att jag tänker det här är ju så himla, alltså, för att det är ju lätt, för det är också som den här var det nummer två, är du uppfylld eller är du bara lite ensam, att är ens partners uppgift att se till att man är helt uppfylld? Nej. Är ju absolut. Det är inte
jävla vilket, alltså tänker själva att det skulle vara min uppgift att Anton ska känna sig fulfilled, eller vad heter det? Alltså det, för jag tycker att vända på steken är så mycket, för då ska man ju tänka så här, vem är jag allt det här för Anton?
Ja, den sista är jag, vart jag är jätteskärrad av. För det är så här, du vet så här, skulle du vilja att dina barn dejtade en person som din partner.
Och då känner ju vi att drömmen är att Nisse och Flora skulle träffa en Anton eller Johan.
Ja, alltså det är liksom, jag kan inte tänka mig, alltså då är jag så här, då kan jag dö, lägga mig och dö nu.
Ja.
Men däremot, alltså, att de skulle träffa någon som mig, jag får panik. Alltså jag får panik.
Nej, du är så jävla hård mot dig själv.
Nej.
Det är helt sjukt att du får panik av den tanken.
Jag får panik av den tanken.
För att du tror att du har sårat Johan mycket?
Nej,
då, eller
att nej, jag tycker att han är som en skötare. Alltså, vem vill vara en skötare? Jag känner som att han sköter liksom allt.
Jo, men Florence kanske har en kapacitet som in... Alltså, jag menar...
Ja. Nej, men jag känner bara, vad är det för ett liv? Att liksom vara... Alltså, att någon är så...
Alltså du tror
mitt
att,
självhat lyste liksom, igenom på den där frågan, ja, på ett otroligt sätt.
Det är verkligen det är för jag känner ju så här, ifall Nisse skulle träffa en tjej som mig, alltså wow. det kan jag ärligt känna. Sen kommer ju det vara lite så här struligt kanske och jobba. Ja. Alltså jag kan ju se att det kanske, alltså det är inte så att jag bara tycker att det skulle vara smärtfritt.
Nej.
Men jag tror inte en relation ska vara smärtfri.
Jag måste fråga Johan. Alltså jag kommer fråga Johan ifall han skulle vara glad ifall Blanche
och Florence. Ja, för det är intressant. För att på TikTok, jag har faktiskt pratat med Anton om det här. Mm. Fast inte exakt, men nästan. För på TikTok så kom det upp bara en, inte exakt den där. Men då var det så här, om ditt barn växer upp och blir exakt som din partner. Mm. Känns det bra? Alltså det var liksom, det var frågan.
Ja.
Och då kände jag direkt så här, gud ifall Nisse växer upp och blir precis som han. Alltså det, jättenöjd med det.
Ja.
Och då bara fick jag en kall kår så här. Undrar hur Anton känner med det här. Så då skickade jag den där reelen till honom.
Mm.
Och så frågade han. Sen bara, såg du reelen? Kände du, för att jag var bara rädd att så här, känner du att det skulle vara Nisse skulle bli precis som mig? Och då var han verkligen ärlig. Han bara, vadå? Det skulle vara toppen bra. Och då lugnade han ju mig med lite säga lite bra saker hur jag var. Så att jag vet inte, det måste jag ändå säga. För att Florence skulle växa upp och bli som dig.
Ja, men det, för det var också det. Nu ska jag gå tillbaka till den första frågan. Skulle det vara en komplimang för dig att vara lik din partner?
Mm.
För det är också så intressant, för jag skulle nog säga att alla jag har varit tillsammans med skulle det varit en komplimang. För då blir det, för mig är det utifrån perspektiv.
Mm.
För det är också det så här att ibland så kan ju folk vara... framstå som jättetråkiga, man förstår sig inte på dem, men de kan vara underbara partners.
Mm, mm.
Det skulle aldrig någon som skulle ge en komplimang till den där personens liksom partner, men man vet att de har det så otroligt bra i deras liksom, i det som faktiskt betyder någonting, deras relation.
Mm.
Så det är inte heller så här, skulle det vara en komplimang för dig? Alltså det skulle inte vara en avgörande sak för att vara kvar i relationen eller inte.
Nej, jag vet.
Jag vet inte.
Jag tycker så, för att jag känner så här, skulle det vara en komplimang för dig? För då tänker jag mig in så här, gud du är så lik Anton.
Jag vet inte om jag skulle vilja vara lik Johan heller.
Nej. För då var jag lite så här, jag är ju jag. Alltså, så här, vad men syftar du på då? Att jag är duktig? För så här, hur är jag lik Anton? För då kan jag bara tänka på att vi likar på våra dåliga egenskaper. För Antons goda egenskaper är så fruktansvärt olik.
Ja.
Alltså tålmodig, kan allt, smart. Eller vad man säger. Ja. Men hans dåliga egenskaper är lättkränkt. Ja, båda är det. Alltså, jag menar, då skulle jag nog ta det som en icke-komplimang. Typ. För att då skulle jag kan inte ens se hur jag skulle liksom, nå upp till Antons standard i de goda egenskaperna.
Och sen också den här frågan, så här, tycker du om din partner som en hel eller är du bara liksom kär i potential eller vissa delar? Och det är också, jag tänker, när vi hade våra relationsakuten så var det jättemånga som var missnöjda med sina killar.
Mm.
Och det där är ju en sån svår fråga, men det handlar ju också om så här, att det är inte heller deras, eller hur ska man säga, att relationen behöver inte vara fel för att du inte kan acceptera dem. Det ligger väldigt mycket jobb i att acceptera en annan människa för den de är också.
Ja, precis. Och då, det är ju ditt jobb.
Ja.
Alltså det är ju ens egen
jobb. Och kan du acceptera den här personen?
Mm. För
det är inte så här, jag älskar allt med den här personen.
Nej, alltså, fan.
För det är väl jättelätt.
Men jag tror att det ligger någonting i det där, för att man inte lever ett liv efter någon annans potential.
Nej, det tror jag som kvinna är jättemånga som lever
verkligen
efter potential.
Alltså, han kom, bara om han liksom får ta
på det. Han har lite svårt med det här, men alltså det kommer. Han har ju sagt.
Ja, precis. Och där får man bara, det har jag haft som så här standardråd till typ kompisar som har haft relationsproblem och det är, vem är man själv att ge råd om. Men någonstans tänker jag, så försöker jag leva min egen relation ofta, att det så som det är nu, kan du ha det så för resten av livet, på ett ungefär. Mm. Alltså jag menar, kan du stå ut med det här?
Mm.
Kan du stå ut med att den är så här? För det är klart att man kan förändra sig vissa nyanser och ett beteende kan man få hjälp med lite kanske och sådär. Men det är liksom, vill man också ska man lägga ner, alltså man har ju bara ett liv, ska man lägga ner all den energin då till att försöka liksom acceptera någon eller förändra någon, ja, då, alltså, då tror jag att så här, acceptansen är ju lättare då. Och det är kanske det som är kärlek egentligen, att acceptera någon fullt ut. Men då måste man också förstå att det handlar ju också om att stå ut. Alltså vara ihop med någon ett helt liv, det är också att stå ut.
Ja, men det är jättemycket att stå ut. Mm. Om det är liksom det man vill.
Och man känner då, jag står inte ut.
Då måste man få göra slut också.
Då får man göra slut.
Men jag tänker bara att det är väldigt svårt, om man är, jag tänkte på det, ställa sig de där frågorna som två singeltjejer. Gud vad svårt att bli ihop med någon.
Ja, och det är som vi har pratat om förr också, att vi lever, och det har ju med allting vi har pratat om i podden nu, alltså individ versus kollektiv och så. Det är hela tiden i allt sånt där. I deserve. Vänd på steken också. Hur fan lätt är du att leva med också?
Är din partner fulfilled?
Ja, för liksom precis. Kan du, och vilket jävla ansvar att vara allt det där för ens partner.
Nej, men.
Alltså jag blir kvävd, det står inte jag ut med. Jag vill rusa ut genom dörren. Att jag ska vara massa saker för Anton. Kan väl bara få vara 30% fylla han då?
Oh. Och sen så blir man ju också, jag tycker att det var, om man ska säga något så här fint om klippet, så var det ju så här mycket saker där, precis som du säger, som sista frågan. Om ditt barn skulle dejta en sån här person, skulle det vara nu? Alltså, ja. Alltså, det är väl det finaste liksom, betyget. Men
det tror jag man kanske kan gå lite på. Då. Ja. Jag hoppas då att Anton Johan sitter rungande. Du tror inte det.
Jo, men jag tänker bara att han är medberoende.
Alltså, du har så dålig...
Om jag är inte på topp.
Nej.
Nej, men jag tycker bara mer att, alltså, för att när det du sa så här, att du har sårat honom.
Tror
så?
Du att jag är kompis med dig för att någon står med en pistolhot? Ibland känns det som det. Du tror att någon har tvingat mig, att du har lurat mig. Jag ser exakt rakt vid vem du är. Det är helt sjukt. Alltså, jag blir så arg. Alltså, jag tror liksom att man är helt är för att du liksom, ja, du tror inte att jag förstår att du liksom, alltså, låt säga att du skulle ligga hemma i en vecka och inte göra någonting. Ja. Alltså att det bara huset var... Ja, vilken dålig person.
Ja, men...
Är det det? Alltså liksom...
Jo, men jag, nej, men alltså, jag tror också att jag... Jag tycker också att det är obehagligt att jag är... Att,
du, säga,
Men att jag också... En annan sak, förutom att jag känner att han måste... Att det är typ en skötare. Att han är en fastighetsskötare.
Mm.
Och att jag ofta känner att jag klarar inte av det här. Det är så mycket jag känner att jag inte klarar av. Alltså när det kommer till... hemma, vilket gör att han får ta ett större lass. Men sen också att jag är så, liksom, kan vara så ibland i period, alltså jag är inte så tillgänglig.
Mm.
Och det tyckte jag det är det värsta jag vet. Att jag kan vara så här, jag kan gå upp och liksom försvinna i mig själv.
Jo,
och
jag vet.
Ja, men, ja, och det, alltså jag tänker så här, gud vad hemskt om Blanche och Florence skulle träffa någon som var så. Johan säger alltid, alltså
det är också som att det skulle vara ett stort brott.
Ja.
Du, Johans personlighet, du han är, det är väl helt utmärkt med någon som också är uppe i sitt huvud,
ja,
ibland.
Han är sitt eget huvud.
Ja, och jag menar, så är ju, tänk Florence, som hon då är lite mer som Johan är, det är helt perfekt för att hon träffar en kille som, alltså en som är uppe i sitt eget huvud, jag är ihop med en sån.
Ja.
Det är klart att jag liksom, att det bara pågår en värld som jag aldrig, liksom, ja, men det har jag ju sagt, att det känns som att jag är ju en vaktmästare till Anton med 1000 nycklar, försöker låsa upp hans inre.
Ja, men liksom. Så känner Johan också.
Ja, och det är liksom, med mycket gott får man ta lite ont också.
Det är ju det. Det jag slutade också med den här tanken att jag måste vara väldigt, väldigt charmig.
Ja, det är väl underbart.
För något måste ju kompensera för det här fruktansvärda.
Jag tycker det är skönt också med folk som är uppe lite i sitt huvud, för då kan man också, då vet jag att det där, alltså det är skönt, det är inte skönt igen, men det är skönt när man kan komma till insikten att det där är ditt.
Ja.
Det där har jag, du söker ju inte mig i det.
Nej.
Där. Så
nej,
då
det
kan
sant.
Du vara där uppe och vandra om runt i huvudet. Ja, hörni, det blev en podd den här veckan också.
Ja, verkligen.
Mycket, jag skulle vilja avsluta med en låt.
Varför
låt? Som du kommer... Som handlar om där vi började, som jag egentligen hade som en punkt, men jag orkar inte prata om det för jag mår för dåligt för det. Och det handlar ju om när du sitter och tittar på din underbara dotter som kliver in i det här kollektivet och att du får vara med. För Nissa har ju fått en ny favoritlåt som vi lyssnar om och om och om på nu, och det är vanligt som barnfavorit, som är Lalles vårens första dag. Och jag grinar så mycket. För det handlar om, låt mig bara få vara med. Jag är inte beredd att gå än. Och den tycker jag vi ska avsluta med. För jag tänker mycket på, min mamma är lite sämre just nu. Och då har hon har ju sån önskan att hon vill ju vara med för Nisses skull. Och eventuella andra. Hon har sagt någon gång så här, jag skulle så gärna vilja se en skolavslutning med honom.
Ja.
Hon är ju också som jag, lite dramatisk. Och då, när jag lyssnar på den här låten så grinner jag ju ofta. Vi lyssnar på den högt i bilen. Och så tänker jag ju mycket på min mamma då. Snälla, låt mig vara med. För det finns ju någonting att livet är så underbart man är inte beredd att gå. Och så känner man ju ofta kring sina barn eller barnbarn. Så hoppas att vi får vara med ett tag till, till nästa vecka.
Vi syns nästa vecka. Låt oss få vara med.
Tack alla som lyssnar.
Tack.
Vi tycker om er.
Låt mig vara. Låt mig vara. Lite.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.